I de här sångerna nu som vi har lyssnat på och sjungit med i så nämns det flera av våra sinnen. Vi ser, vi hör och vi känner. Våra sinnen är viktiga för hur vi upplever omvärlden. Jag tittade en stund på Vetenskapens värld på tv igår kväll. Det handlar om förmågan att känna igen ansikten. Vissa hade en fantastisk förmåga att känna igen ett ansikte bland tusen människor. Medan andra inte ens kunde känna igen sin egen granne. En av de här som kallas ansiktsblinda personer berättade hur hon var väldigt ensam under barndomen. Och att hon nu förstått att det kunde bero på att hon kände inte igen de andra barnen. Hon kunde alltså inte signalera att hon ville leka med dem och vara med. Så jag kan förstå hur begränsande den här oförmågan kan vara. Dagens bibeltext handlar om en man som var blind. Han kunde alltså inte se överhuvudtaget. Hade aldrig kunnat. Troligtvis är han helt beroende av andra och sitter och tigger vid vägkanten för att få pengar till mat och annat som han behöver. Så här står det i Johannes evangelium kapitel 9. Där Jesus kom gående fick han se en man som hade varit blind från födseln. Lärjungarna frågade honom: Rabbi, vem har syndat? Han själv eller hans föräldrar eftersom han föddes blind? Jesus svarade: varken han eller hans föräldrar har syndat. Men Guds gärningar skulle uppenbaras på honom. Medan dagen varar måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer, då kan ingen arbeta. Så länge jag är i världen är jag världens ljus. Det är mycket folk i Jerusalem den här helgen som det här utspelar sig. Det var lövhyddohögtid, en av judarnas stora högtider. Och jag tänker att det såg väl ut ungefär som när det är julmarknad på Skansen med människor som kommer och går, fullt med folk hela tiden. Jesus hade varit i templet och undervisat. Först åkte han upp till Jerusalem eller gick till Jerusalem och höll sig undan, för han visste att judarna var ute efter honom, eller fariseerna, styresmännen, var ute efter honom och ville ta honom till fånga. Men sen började han undervisa och alla som ville kunde se honom. Och när han nu går ut ur staden så är det många som följer med honom. De är nyfikna. De vill lyssna och lära sig mer. Så därför så frågar de om det här med kopplingen mellan sjukdom och synd. Men Jesus avfärdar det här resonemanget som irrelevant. Enligt judisk tro så hade allt en orsak och verkan. Rikedom och hälsa var ett tecken på Guds välsignelse, medan fattigdom och sjukdom berodde på synd. Och det är faktiskt inte helt ovanligt att folk tänker så även idag. Sjukdom och lidande kan väcka frågor som: varför händer detta mig? Vad har jag gjort för fel? Men det leder sällan någonstans att tänka så. Så vad hände sen? Jag fortsätter berättelsen. Sedan spottade han, alltså Jesus, på marken och gjorde en deg med spottet och strök den på mannens ögon och sa: gå och tvätta dig i Siloadammen. Mannen gick dit och tvättade sig och kom tillbaka seende. Jesus hade sagt att han är världens ljus. Undrar om den blinde mannen hade hört det. Han måste ju i vilket fall som helst ha pratat med Jesus på något sätt. På flera andra ställen kan vi läsa att Jesus frågar: vad vill du att jag ska göra för dig? Han brukar inte bara tränga sig på. Så därför tänker jag att han pratar med mannen medan han gör den här salivdegen. Mannen ser ju inte vad som händer, men han känner att Jesus lägger den här degen på hans ögon. Det måste vara något i Jesu ord och beröring som gör att han tar honom på orden och går iväg till den här dammen, Siloadammen. Det var en bit att gå, det var inte helt lätt att ta sig dit, så han kanske hade hjälp. Och när han tagit sig ner till dammen och tvättat av ögonen kunde han se. Alltså, jag kan inte riktigt sätta mig in i det här, hur det är att helt plötsligt kunna se från att ha varit helt blind hela livet. Allt som förut varit ljud och förnimmelser fick nu en ny dimension. Att kunna se hur vattnet såg ut och se sina egna händer, människorna runt omkring, få se hur sina föräldrar ser ut, kanske syskon. Måste varit överväldigande. Och jag tänker att de som stod honom närmast, han måste ha haft en familj och så. Det står om hans föräldrar senare. De måste ha varit väldigt förundrade och glada över för hans skull. Men tråkigt nog så möttes han av misstro. Det står i fortsättningen av texten att många hade svårt att tro att det här som hade hänt, hade hänt. Och det var inte så konstigt egentligen. Han som tidigare varit en utstött tiggare och satt böjd vid vägkanten var nu en man som gick stolt och upprätt mitt ibland dem. De försökte hitta förklaringar som att nej, men det var nog inte han, det var nog bara någon som liknade honom. Och fariseerna, som då är folkets religiösa ledare, de försökte bortförklara det som hade hänt. En blindfödd skulle inte plötsligt kunna se igen. Och Jesus, mannen som hade gjort det här, han som de länge hade försökt att komma åt för att han utmanade deras auktoritet, han skulle helt enkelt inte kunna göra ett sånt här under. Så de gör ett sista försök att få rätsida på det här. Jag läser vidare. För andra gången kallade han alltså till sig mannen som hade varit blind och sa: ge Gud äran. Vi vet att den här mannen är en syndare. Och då syftar han på Jesus. Han svarar: om han är en syndare vet jag inte, men det vet jag, att jag som var blind nu kan se. De frågar honom: men vad gjorde han med dig? Hur öppnade han dina ögon? Han svarar: men det har jag redan sagt er, men ni vill inte lyssna. Varför vill ni höra det igen? Kanske ni också tänker bli hans lärjungar? Då snäste de av honom och sa: du är hans lärjunge, men vi är Mose lärjungar. Vi vet att Gud har talat till Mose, men var det från den här mannen kommer, det vet vi inte. Han svarar: ja, det är märkligt att ni inte vet varifrån han kommer, och ändå har han öppnat mina ögon. Vi vet att Gud inte lyssnar till syndare, men om någon fruktar Gud och gör hans vilja, då lyssnar han till honom. Aldrig förr har man hört att någon har öppnat ögonen på en som var född blind. Om den här mannen inte vore sänd av Gud hade han inte kunnat göra någonting. Då sa de till honom: du föddes syndig alltigenom, och du ska undervisa oss. Och så körde de ut honom. Alltså, vi förstår ju att fariseerna har svårt att hantera den här situationen. Det är de som har alla svar. Men det som skett går inte ihop med det de vet. Så de försöker få mannen att erkänna om att han till exempel ljuger om att han inte varit blind. Men när de inte kan få honom att ändra sin historia så kallar de honom lögnare och bedragare och kastar ut honom. Mannen fick sin syn, men de väljer att inte se. Jag ska läsa de sista verserna här också. Jesus fick höra att de hade kört ut honom. Och när han träffade honom frågade han: tror du på människosonen? Han svarade: vem är han, herre? Jag vill tro på honom. Jesus sa: du har sett honom. Det är han som talar med dig. Då sa han: jag tror, herre. Och föll ner för honom. Och Jesus sa: till en dom har jag kommit hit till världen, för att de som inte ser ska se, och de som ser ska bli blinda. Jag berättade i början här om den här förmågan att känna igen ansikten. Mannen som varit blind fick istället lita till att känna igen folk på rösten. Och nu tänker jag att han har nytta av den här förmågan och känner igen den man som har gett honom synen åter på rösten. Och nu kan han också koppla ett ansikte till rösten. Mannen har levt i mörker, fysiskt och socialt. Nu kan han se och förmöta möta ljuset. Ljuset Jesus som kallar sig världens ljus. Han som fick sin syn fastnade inte i analyserande om hur det här hade gått till. För honom var det viktiga att nu kunde han se. Han gör som barn har en förmåga att göra. Han tog emot utan att fundera på om det fanns några baktankar eller om det krävdes någon gentjänst. När mannen nu till sist möter Jesus igen faller den sista pusselbiten på plats. Den bemötande som han blivit utsatt för har gjort honom starkare i sin tro att den som gett honom synen åter är den som han vill följa. Inte de fariseer som ifrågasätter hans trovärdighet. Temat för den här gudstjänsten sa Ragnhild här att det är trons kraft. Så vad är tro? Ja, utifrån det vi har läst så tänker jag att man kan beskriva tro som tillit. En förtröstan på att något är sant trots att man egentligen inte kan veta. Om mannen inte hade trott när Jesus sa åt dem att gå och tvätta sig så hade han aldrig fått uppleva att kunna se igen. Men han vågade prova och det höll. Och i och med det så får han också en ny identitet och ett nytt sammanhang. Och jag tänker att tro för mig också är en livshållning. När jag väljer att tro på det goda så söker jag det som är positivt. Och om jag väljer att tro på det dåliga så är det lätt att fastna i det som är negativt. Den här berättelsen är ju någonting som hände för väldigt länge sedan. Det är en berättelse som säger mycket om den tidens samhälle. Om människosyn och maktstruktur. Men mycket är relevant också för mig idag. Fariseerna till exempel, de hade sin bild klar av vad som var rätt och fel, sant och falskt, svart och vitt. Och när nu verkligheten inte stämde med kartan så valde de att lita mer på kartan. Så i vilka lägen har jag svårt att omvärdera min världsbild? Och i vilka situationer väljer jag att inte se? Och mannen som fick sin syn, vad kan jag lära mig av honom? Ja, till exempel hans sätt att inte gräva ner sig i grubblerier om varför det hände just honom. Om det var något magiskt i saliven eller vattnet i dammen eller något annat han inte förstod. Utan istället kunde han glädjas över sitt nya liv. Så jag vill fundera vidare på om och när jag fastnar i analyserande istället för att leva i tillit. Och textens början, hur olika man kan se på en människa. De som följde Jesus såg ett objekt, en tiggare, en syndare. Medan Jesus såg en man som behövde hans hjälp. Vårt sätt att se på människor gör inte bara något med mig själv utan också med den jag ser. Känner den sig bekräftad eller föraktad? Så jag tänker fundera vidare på hur jag ser på människor som jag möter. I Bibeln kan vi läsa om flera under som Jesus gjorde. Men Johannes som har skrivit just det här, han har bara med 7 sådana i sitt evangelium. Och han kallar dem inte under utan tecken. Tecken som visar vem Jesus är och hurdan han är. Och det tecken som berättas om här vill visa att Jesus är världens ljus. Han vill att alla ska kunna se vad som är sant och värdefullt. Därför vill han sprida ljus över det som är fel och orättvist. Och han vill att vi ska fortsätta sprida sånt ljus. Det gör vi till exempel när vi ger våra barn en kram trots att det inte gick så bra i skolan eller på träningen. Det gör vi när vi ser tiggaren i ögonen och säger hej. Det gör vi när vi ler mot busschauffören trots att han är 5 minuter sen. Det gör vi när vi ringer ett telefonsamtal till någon som vi inte har pratat med på länge. Och det gör vi också när vi protesterar mot orättvisor. Mot vuxna som inte vill se att barn blir mobbade eller utanför. Mot arbetsledare som fryser ut pappan som vabbar mycket mer än de andra. Mot politiska ledare som tror att de har hela sanningen och inte vill se hur det ser ut för den som har det sämre ställt. Det är tyvärr allt för lätt att hamna utanför gemenskapen. När mannen som varit blind blev utslängd från synagogan, från den gemenskapen, så fanns Jesus där och mötte honom. Jesus som vet vem man är och vem man kan bli. Han vill erbjuda den större gemenskapen som blir följden av att tro på honom. Han som är ljuset och sanningen och som ser oss som vi är och möter oss där vi är och som inte kräver mer av oss än att vi vill tro på honom. Jag ska sluta med en bön. Jesus Kristus, du som är det sanna ljuset, kom in i mitt liv. Du som kommer för att rädda oss från mörkret, kom in i mitt mörker. Du som är världens ljus, kom in i min värld. Amen.